Okej, vi ska fortsätta vårt tema och fortsätta lite där var Andreas blev för en vecka sedan. Om du inte har lyssnat på de tidigare budskapen i den här serien så uppmuntrar jag dig starkt att göra det. Vi har talat om viktiga saker redan, så gå i något skede efter den här gudstjänsten eller under veckan tillbaka och lyssna på dem. De finns både på vår hemsida metsko.fi och på Spotify och på iTunes och säkert på många andra ställen också. Så det borde gå lätt att hitta dem. Lyssna på dem, det kan vara till stor hjälp för dig. Jag har också med mig den här boken som Andreas nämnde förra veckan och som han delvis lånat tankar från, How to get a date worth keeping. Som jag själv faktiskt också har läst. Den kom kanske lite för sent för mig. Den kom just då när jag höll på att träffa Miriam. Så jag hann precis läsa den. Jag hann inte liksom, med den här boken i handen hann jag inte applicera det. Men jag tror att jag kanske delvis gjorde det redan åren innan. Men en väldigt bra bok som jag rekommenderar för alla singlar att läsa. Och finns säkert för andra också, men främst för singlar. Nu ska vi fortsätta och tala om det här temat, och vi närmar oss själva sällskapande delen i det hela och att hitta sällskap. Så vi bara säger att alla budskap är viktiga, det har vi sagt tidigare, men om du redan är i en relation eller gift eller så vidare, du är på ett annat ställe i livet, så ta med dig det här som någonting, som verktyg du kan ge vidare åt andra, som kan vägleda andra. Vi är en gemenskap, vi finns här för att hjälpa varandra och för att be för varandra. Så du har alltid en möjlighet att hjälpa någon, du kan alltid be för någon i församlingen att Gud ska vägleda och visa dig mer och hjälpa på olika sätt. Vi kan ha väldigt många föreställningar gällande att hitta den rätta livskamraten. Ett exempel, i meningen som jag just sa, så reagerar troligtvis inte jättemånga på orden den rätta. Som ändå innehåller ganska starka övertygelser och idéer om hur det kanske är. Finns det en rätt person? Är det den rätta jag väntar på och söker? Är till exempel en ganska stor fråga att svara på. Det påverkar väldigt mycket i din process att hitta en livskamrat. Det finns andra frågor. När är rätt tid att söka sällskap? Jag nämnde själv tidigare i en predikan och man talar om att vänta nu, är det rätt tid nu för mig? Säger Gud någonting om vem jag ska gifta mig med? Tänk om jag skulle säga att idag ska jag tala om vad Gud säger, vem Gud säger att du ska gifta dig med. Det finns faktiskt saker som Gud säger om den saken. Så vi ska se på olika viktiga frågor. Och det första vi kan säga är det här, om vi ser i första Moseboken 2:24-25, så säger Gud så här. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. Helt från början av Bibeln. Han nämner också redan i det här andra kapitlet. I första kapitlet så nämner han redan att han skapade dem till man och kvinna och gav dem uppdraget att uppfylla jorden, föröka sig. Gud har från dag ett, kan man säga, eller blir det dag 20 eller dag 6, när han nu skapar människan, så han har från första början vävt in det och programmerat in det i hela skapelsen. Den här designen att en man och en kvinna ska hitta varandra och de ska bli ett. De ska hålla sig till varandra och bli ett. Så det här är Guds idé. Allt det fantastiska som Gud har skapat, den intima, vackra, djupa relationen till en annan människa, är som en gåva åt oss. Äktenskapet, obsexualiteten och allt som hör ihop med det är en del av Guds goda plan för människan. Det är gott. Sen har nog djävulen tagit det och förvrängt det. Det tror jag att vi återkommer mer till nästa söndag. Men det är Guds idé från början. Det är gott. Det är skapat för att vara gott. Alla de här pirrande känslorna, lyckorusen i en förälskelse, den djupa intima kärleken, skönheten i att ha en annan människa nära sig, det är Guds idé från början. Så jag vill bara säga det, han är för det och han är med dig i din längtan och i ditt sökande. Gud är på din sida i det här. Han är på din sida. Det är en del av hans stora plan. Men sen blir ofta frågan för oss, men när Gud? Men vem Gud? Hur ska det gå till? Och det är viktigt när vi talar om det här att säga att det finns ingen one size fits all plan. Att det ser precis lika ut för varje par. Resan kan vara väldigt olika för var och en av oss. Du vet, ibland går du till butiken och köper kläder och sen liksom så här, var är min storlek? Det står bara så här, one size. Där ska du passa på alla. Men så är det inte med Guds plan. Gud har en egen unik resa för dig. Så det bästa du kan göra i början är att sluta jämföra dig med andra. Sluta tänka på när andra hittar sällskap, när andra gifter sig och så vidare. Jämför inte dig med andra. Många tyckte att Stefan han nog blir väldigt gammal liksom, när han liksom började sällskapen när han var 30 eller någonting. Jag hade den här konstiga föreställningen. Jag kommer ihåg när jag var 17-18 så mötte jag någon annan metodist. Och så hörde jag att de hade förlovat sig och de skulle gifta sig. Och de var liksom 29 eller någonting. Och jag tänkte som 17-18-åring att oj, undra vad det är som har hänt. De gifte sig först som 28-29-åringar. Undra vad de har gått igenom och hur jobbigt det har varit och så vidare. Nailed it. Över 30. Inget problem. Gammal var jag ens. Det är säkert 33 när jag gifte mig eller någonting. Det var Guds resa för mig. Och andra har gift sig när de är 19, 20 eller 21. Det ser ut på olika sätt. Så det första jag ska tala om en stund är när är rätt tid för mig. Och nu tänker du kanske, jag talar faktiskt till alla nu, jag talar också till tonåringar, till unga människor, till alla åldrar. Det är viktigt att tala om alla delar när vi en gång har en sån här serie. När är rätt tid för att hitta sällskap, söka sällskap? Höga visan är ju en fantastisk bok i Bibeln som basically är en kärleksberättelse som väver in allt möjligt med kärlek, sexualitet och så vidare. Och till exempel judiska pojkar fick inte läsa den här före de var myndiga. Så det är liksom en sån här bok med ett litet rött kryss på i början. Så pass liksom häftig. Och det, jag tycker det är häftigt att Gud har en sån bok i sin bok. Gud har ett sånt kapitel i sin bok liksom, som handlar om just det här fantastiska i en kärleksrelation. Det säger om hur mycket Gud älskar att planera det här och designa det för människan och ge det som gåva. Men där står det så här väldigt vist vad gäller tider och stunder för kärleken. Höga visan 8:4. Jag bönfaller er, ni Jerusalems döttrar. Oroa inte kärleken. Stör den inte förrän den själv vill. Oroa inte kärleken. Stör den inte förrän den själv vill. Här finns liksom en vila där det står liksom att kärleken behöver tid. Det behöver tid och utrymme. Det blir aldrig bra när den känner sig pressad, tvingad, forcerad att ta form. Därför ser tidsplanen ut olika för alla människor. Det finns många poänger i bara den här bibelversen. Det hjälper inte kärleken att försöka pressa den. Att se på andra och få ångest, tycka att man ligger efter. Det hjälper inte kärleken. Det snarare kan förhindra kärleken. Eller att rusa in i det allt för tidigt. Att rusa allt för fort i en relation. Att träffa någon och sen gå väldigt fort framåt. Förlova sig, kanske gifta sig. Före man har hunnit lära känna varandra. Det hjälper inte kärleken. För kärlek tar tid. Kärleken växer. Förälskelse kan komma väldigt plötsligt. Och människor är väldigt olika på den punkten. Jag blev förälskad i Miriam nästan direkt faktiskt. Hon började få känslor för mig 2-3 månader efter att vi hade blivit tillsammans. Du kan tänka dig, det är konstigt. Nej, men hon kände sig själv. Hon visste att kärleken tar tid. Känslor är en sak, kärlek är en helt annan sak. Förälskelse och känslor och kärlek ligger på olika plan. Och de är båda skapade av Gud, men vi behöver ge kärleken tid. Så det här skedet får växa fram naturligt och otvingat. Då funkar det bäst. Alltså inte drivet av lusta eller begär, inte heller av desperation eller panik eller ensamhet. Utan helt avslappnat. då blir det bäst. Det här bibelstället säger också att när du håller på att lära känna någon, när du funderar på att börja sällskapa, när du ger dig in i en relation, när du är intresserad av någon, ta det lugnt. Låt kärleken ta tid på sig. Det blir bäst så. Ta det lugnt. En växande vänskap är ett väldigt viktigt skede före man beslutar sig för att bli tillsammans. Alltså att vara goda vänner, att uppskatta vänskapen före man blir tillsammans och börjar fundera på om det ska bli vi för evigt. Vänskapen är så viktig, för det är egentligen vänskapen som det sen också handlar om senare. Att fortsätta dela liv med sin bästa vän. I övrigt så kan vi säga att Bibeln ger ingen exakt ålder. För den som funderar det liksom att finns det någon ålder då det är rätt att börja söka sällskap. Det säger inte Bibeln rakt ut. Och det var säkert väldigt annorlunda på den tiden än i vår kultur idag också. Samtidigt så finns det väldigt många goda råd i Bibeln. Bibeln säger inte heller att du måste vänta på ett klartecken från himlen före du får söka sällskap. Vi läste just att det är Guds tanke att två människor hittar varandra och blir ett. De lämnar sina föräldrar och håller sig till varandra. De blir ett i äktenskapet. Målet är ju att dela resten av livet med varandra, eller hur? Det är ju målet. Som kristen är det som vi siktar på i en sån här relation. Det är inte att bara ha sällskap för stunden eller prova på lite med olika människor. Det handlar aldrig om det, att stilla sin ensamhet eller bara ha kul för stunden. Det siktar alltid på att vänta lite, jag ska hitta någon jag delar resten av mitt liv med. Så hela tanken med sällskapande tiden är att komma fram till svaret på frågan, är det meningen att vi ska dela liv med varandra? Det är målet för att sällskapa. Sen finns det många andra undermål kanske, att lära känna varandra väl, att bli goda vänner och så vidare. Men målet för sällskapande tiden är att svara på en enda fråga. Är det meningen att vi ska dela resten av livet tillsammans? Båda svaren är lika bra. Om ni kommer fram till, ni svarar på frågan, svaret är nej. Perfekt, ni har kommit i mål. Om svaret är ja, perfekt, ni har kommit i mål. Målet är att svara på frågan, inte att tvinga fram att det ska bli ja. Nödvändigtvis. Det är ingenting man behöver sörja om man hör att människor har sällskapat och sen så gjorde de slut. Och sen, oj nej, tänk att det gick så. Nej men, det är ingenting att sörja. Det är ju jättebra om det tog slut och det inte var meningen. Det skulle vara en katastrof. Det skulle vara någonting att sörja om det inte är meningen. Men sen så känner man sig tvungen att gifta sig ändå. Det är någonting att sörja. Jag har sett många katastrofer i mitt liv på det här området. Tyvärr. Så det är målet med den tiden. Därför måste man säga så här att när man talar om rätt tid. Det är åtminstone inte rätt tid att börja sällskapa om du inte är mogen att gifta dig. Rent principiellt, om du inte är mogen att gifta dig så är det inte rätt tid att börja sällskapa. För det är det handlar om, det är det siktar på och går mot. Du behöver inte veta vem du ska gifta dig med, obs. Några clarifications här. Och du behöver inte ens veta om den du är intresserad av eller sällskapa med är den du ska gifta dig med. Men du behöver vara mogen att gifta dig. Många människor kanske skjuter upp det här och liksom inte tar itu med saker. De är inte färdiga att binda sig. De är inte färdiga att binda sig, men de vill ändå börja sällskapa och prova på och så vidare. Det är någonting man måste vara färdig för. För det pekar fram mot äktenskapet. För en kristen är det på det här sättet. Det betyder att du andligen, själsligen, fysiskt är redo att gifta dig och överlåta dig åt en annan människa för livet. Det finns väldigt många saker som kan påverka det här. Vi sällskapar inte för att fördriva tiden. inte heller för att fylla ett tomrum vi har på grund av ensamhet eller brustenhet eller dålig självkänsla. Om du har sällskap av mycket, om du redan har många erfarenheter och inte har ett tydligt mål att hitta någon du vill gifta dig med, eller om det är mera lek och spänning än kanske, eller kanske din söndrighet som spelar in i att du har relationen, så då är det kanske vist att ta ett steg tillbaka och ge dig lite tid. Ta ett steg tillbaka och fundera, vad behöver jag ta itu med, vad behöver jag göra? Det är så mycket som händer i en människa under tonåren. Det är så mycket som händer ännu mellan 20 och 30 i en människas liv. Vi håller fortfarande på att upptäcka vem vi är, vad våra livsmål är, våra värderingar, vad vi värdesätter i en annan människa. Det är så mycket som håller på att hända. Det lönar inte sig att rusa vidare. Det. Ny forskning säger att hjärnan är färdig utvecklad först när du är 25. Och jag vet inte exakt vad det betyder på det här området, men det finns åtminstone för killar områden vad gäller känslor och så vidare som utvecklas först efter de är 20 och som håller på att ta form. Därför är det kanske vist att tänka så här, att vänta lite, kanske jag ger mig lite mera tid istället för att jämföra mig med andra. Jag skulle säga att rent generellt är väldigt få färdiga att börja sällskapa före de är myndiga, före de är vuxna. Jag tror att många gör gott i att ännu vänta efter det flera år. Det är inte ju bara du som måste vara mogen, det är ju också den andra som måste vara mogen att gifta sig. Om du är mogen att gifta dig, om du är färdig på alla områden, du har förberett dig, du är yes. Men den andra är inte färdig att överlåta sig. Då bäddar du egentligen för en känslomässig katastrof. Du känner att du är färdig men den andra inte vill överlåta sig. Den andra är inte färdig. Då behöver man ge det tid. För du sätter dig i en position att bli sårad. Thomas Sjödin säger så här i en av sina böcker. Jag tror att det är i den här boken om vila, om sabbaten. Det händer när du vilar, så säger han att kärlek betyder ofta att vänta på den andra. Och det gäller inte bara för den som funderar på att sällskapa och gifta sig, det gäller också för dig som redan är gift. Ofta så betyder kärlek att vänta på den andra. Att låta den andra komma ikapp, att ge den andra tid, att själv processera och ha tankar och funderingar och komma till egna svar så att vi kan gå tillsammans. Kärlek betyder ofta att vänta på den andra. Det finns mycket vishet i det, men jag tror inte heller på oändlighetsväntande. Jag tror att det är också en plats där man blir sårad. Om jag fäster mig så vid en människa som jag hoppas och tror att det ska bli någonting med. Kanske inte den här människan har gett några signaler, men jag fäster mitt hjärta vid en människa som inte ger gensvar eller som inte lovar något eller inte säger att den vet om den vill gifta sig, och jag fortsätter att vänta år efter år på någon som inte är redo. Det tror jag att det är också väldigt destruktivt i slutändan. Då ska jag säga att det är bättre att säga att vi slutar här och vi tar det sen när du är redo i så fall. Då kommer det kanske en annan chans. Andligen mogen. Vad betyder det att vara andligen mogen för att gifta sig? Som kristen tror jag det för det första är bra att ha Gud på första platsen. Om du som kristen inte har Gud på första platsen kommer du att ha problem också i äktenskapet. För det är inte meningen att din motpart ska fylla alla dina behov, det har vi talat om tidigare. Utan Gud är din yttersta källa. Så ha Gud på första platsen. För det andra så tror jag på det som står i Johannes evangeliet 13:34. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Här talas det om hur Jesus älskar. Han älskar utgivande. Han ger sig själv för oss. Han kommer inte med krav först. Han kommer inte för att få någonting av oss först. Han kommer för att ge sig själv till oss. Och det är en jättestor skillnad. Det handlar om en utgivande kärlek. Vill du få något? Vill du ha något? Vill du ta något i en relation? Så är du på världens spår. Där det handlar om att ta åt sig, få. Till och med utnyttja. Det är världens sätt. Guds sätt är att ge. Det handlar om att, är jag beredd att ge mig själv åt en annan? Och förstås ska den andra människan vara beredd att ge sig själv åt mig. Det är ingen ensidig relation. Men det handlar om att vi ger oss själva som en gåva åt någon egentligen. Vi fokuserar så ofta på vad vill jag ha, vad vill jag få ut av det, det. Och det är viktigt att veta vad man söker. Men har jag förberett mig själv som en gåva? Har jag mognat? Är jag andligen beredd att betjäna den andra människan? Ge mig själv åt den andra människan? Så var är fokuset? Du kan faktiskt redan förbereda dig om du är singel eller i vilket skede du än är. Hur förbereder jag mig så att jag blir en gåva åt den jag en gång ska träffa? Det är ju jättebra att börja förbereda sig fast direkt. Vänta lite, har jag sidor jag behöver ta i tur med? Är det någonting som är för starkt i mitt liv som bara blir ett problem senare om jag ger mig själv som en gåva? En överraskningsgåva liksom. Och jag visste inte vad som fanns här inne före du öppnade den här gåvan. Nej, låt det vara en överraskning på ett positivt sätt. Hur mycket du hade förberett dig att ge dig som en gåva åt någon annan. Jag börjar be för min framtida fru, jag vet inte när, jag kanske var 18 eller någonting. Ja, men jag gifte mig ju 15 år efter det. Tack Jesus för allt han hann göra i mitt liv och förbereda mig för att bli en gåva åt Miriam. Predikaren säger också så här, predikaren 12:1, jag läser bara första satsen här. Tänk på din skapare i din ungdomsdagar. Sen står det innan du, de onda dagarna kommer och det år du ska säga, det ger mig ingen glädje. Poängen är den här, vi kommer alla att möta svårigheter i livet. Tänk därför på din skapare när du är ung. Fokusera på Jesus. Bygg upp en stadig relation till Gud. För det om någonting kommer att hålla senare i livet. Oavsett om det är andra problem du möter. Eller om det är kriser i äktenskapet. Det är problem i relationer. Gud håller. Det finns en poäng i att när du är singel, när du är ung. Så har du faktiskt tid att lära känna Gud mycket. Du har tid att tjäna honom på ett speciellt sätt. Jag är glad för att jag inte blev att sitta och vänta. Jag ångrar inte, tror jag, en dag av den tid som jag var singel därför för att jag hade ett mål och en mening med mitt liv. Att tjäna Gud, att betjäna människor, att upptäcka livet. Det var en tung tid många gånger, men det var en kul tid. För jag kunde tjäna Gud fritt. Jag hade så mycket tid att ge då. Själsligt, är du redo själsligen för att överlåta dig åt en annan? Är du redo att släppa andra starka band? Överlåta dig till någon för resten av livet? Om du har opredda relationer, trauman eller kämpar med beroenden som starkt kan påverka ditt själsliv, din stabilitet och förmåga att släppa någon nära, då ska jag säga det är värt att börja en process åtminstone, att reda upp det. Bearbeta det och förbereda dig själv. För sådana saker påverkar vår förmåga att ge oss själva åt en annan. Vilka sår finns det i vår själ? Jag har haft saker jag måste reda upp och ta itu med i mitt liv. Och jag säger inte att man måste vara 100% hel. För det är ingen människa. Vi är alla brustna och det möter man senast i äktenskapet. Vår allas brustenhet. Vår allas ofärdighet och ofullkomlighet. Men det finns jättemycket hjälp att få. Det är bättre och det är lättare att ta itu med det tidigare än senare i livet. Det kan till och med rädda ditt äktenskap att du har rätt upp saker du har gått igenom i livet. Vi har sagt det förut i den här församlingen och jag vågar säga det igen. Vi tror på professionell hjälp från psykologer, från psykoterapeuter, från själavård. Vi tror på att man söker hjälp. Det här är gåvor som Gud har gett till mänskligheten. Det är inget fel för en kristen att gå i psykoterapi eller till en psykolog. Det finns säkert många kristna också alternativ. Vi kan ge tips om dem om du undrar. Jag har själv gått i terapi. Jag gick 3 år i terapi för att reda upp saker från mitt förflutna. Jag ångrar inte en sekund. Det om någonting gjorde mig till en bättre man åt min fru. Ni kan fråga Miriam. Jag ger er tillåtelse. Fråga Miriam om jag är en bättre man efter att jag gick i terapi. Och det är jag. Det säger hon själv. Om det är någonting. Det är så viktigt att ta itu med de där grejerna. För då kan du vara en bättre gåva åt den som du en dag ska gifta dig med. Så vi går vidare till nästa fråga. Vem vill Gud att jag ska gifta mig med? Nu sitter alla så här. Nu kommer det. Vem vill Gud att du ska gifta dig med? Nu ska pastorn svara här. Hur tydligt kommer Gud att visa dig vem det är? Kommer han att berätta dig i bön när du ber? Ge dig ett namn, ett ansikte. Det här händer också. Peter har en bra berättelse som han berättade åt mig för en eller två söndagar sedan. Ni kan fråga Peter efter gudstjänsten att berätta den. Någon som hade fått ett ansikte och visste att den här personen ska gifta sig med. Men jag tror att det inte är det vanligaste eller liksom den där standardsättet som Gud verkar. Och jag trodde faktiskt också länge så att Gud, på något vis kommer Gud att tala till mig i bön och visa det väldigt tydligt. Så gick det faktiskt inte. Jag kan återkomma till det. Men vi läste ju här i början av gudstjänsten, så läste jag det här bibelstället från Jeremia 29:11, där det står att Gud har fridens tankar. Han vet vilka tankar han har för dig, han har fridens tankar för att ge dig en framtid och ett hopp. Och vi talar ofta om att Gud har en plan för ditt liv. Frågan är att hur detaljerad är den planen? Hur exakt har han bestämt saker i ditt liv? Guds plan är god, säger Bibeln. Till exempel Romarbrevet 12:2 så står det så här: anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. När vi låter Gud komma nära och vi förvandlas genom sinnets förnyelse, våra tankar, vårt tänkande, våra föreställningar förnyas, så står det att vi själva ska kunna pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Står att vi ska kunna pröva, vi ska kunna bedöma om det här är någonting som är inom Guds plan. Jag tror att Gud ger ramar. Han ger ramar för det här, men han ger inte ett namn. Tyvärr. Du. Han ger inte så exakt, utan han ger dig frihet. Ingenstans i Bibeln ser jag i varje fall att Gud skulle ge en sån mönsterbild att han har utvalt en specifik människa som är den enda rätta för ditt liv. Nu kanske en del tycker att nej, men nu blir det riktigt tråkigt. Här har jag väntat och trott att det finns den enda liksom, prinsen som kommer ridande på en vit häst eller någonting annat. Men sorry to make you disappointed. Jag tror inte att det är så. Jag tror att inom ramarna så finns det många goda alternativ. Det finns människor som också har förberett sig som gåvor till dig. Och det kan vara att det funkar riktigt bra med många olika. Gud ger dig frihet. Han ger dig glädjen och spänningen i att upptäcka själv. För i slutändan är det Gud eller du som ska vara gift med den här personen. Det är ju du, eller hur? Det är du som ska vara gift med den här personen. Jag tror inte att Gud tar ansvaret bort ifrån dig att själv lära känna den här människan. Ta reda på, är det här en människa som passar ihop med mig, funkar, som jag vill dela livet med? Det kan vara väldigt farligt att bara lyssna till en röst. Nu säger jag inte att det nödvändigtvis är Guds röst. För det finns de exemplen också, människor som bara lyssnar till en röst. Och som hörde, det här är den jag ska gifta mig med. Men de tog inte tiden att själv fundera, passar vi ihop? Blir jag attraherad av den här andra människan när jag umgås med den? Det kan vara väldigt viktigt. Jag tror nog att vi behöver bli attraherade på ett eller annat sätt. Nu kanske du tänker yttre och skönhet. Det kan vara en del av helheten, men jag tror att det finns många andra plan vi kan bli attraherade av. Som är så mycket viktigare än yttre skönhet eller hur man ser ut eller vad man rör sig i för kretsar eller hur populär man är. Men det är så viktigt att vi blir attraherade, vi vill dela liv med någon. Jag har sett riktiga katastrofer som följde av det att man lyssnar till en röst och det var så viktigt, bara det där ena, att man har hört att Gud har sagt någonting som man gifter sig till och med. Och när du har gift dig så är du gift som kristen. Det är inte Guds första plan att någon ska skilja sig. Min mamma sa så här, man kan fundera hur smart det var att säga så, men jag tyckte att det var bra sagt. Min mamma sa så här, när vi var riktigt unga så sa hon, kom ihåg, om ni gifter er med ett problem så har ni alltid ett problem. Livet hämtar tillräckligt med problem ändå, vet du. Och nu menar jag inte att det finns människor som är så problematiska att de inte har något hopp. Det är inte det handlar om. Men det är du själv som väljer. Du får själv frihet av Gud att välja. Och det är viktigt att tänka på det också. Finns det sådana problem och utmaningar här? Okej, jag blir jätteattraherad. Jag tänder på alla cylindrar. Men kan det finnas en risk att jag går förbi någonting som faktiskt har potential att bli ett väldigt stort problem i framtiden? Att jag inte ser den här människan verkligen för att vi inte har tid att lära känna varandra. Så jag tror att Gud ger frihet för oss att upptäcka, söka, be om vägledning och ta initiativ inom de ramar han har gett. Jag ska ge några flera ramar. Och Gud ger ju faktiskt ett löfte i Romarbrevet 8:28, så säger han, vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Satsa på att älska Gud och lita på att han kommer med dig. Han är med dig i den processen. Han också leder dig i det, men på massor av olika sätt. Han leder dig också genom den person du är och vad du dras till, vad du uppskattar i livet. Så det finns flera människor där ute som det kan bli riktigt bra med. Det finns säkert flera som du inte ska gifta dig med, som du kommer till att det här blir inte bra. Men jag tror att det finns flera det kan funka med. Och Gud kommer att hjälpa dig att känna igen det när du tar tiden för det. Det finns några tydliga råd i Bibeln som jag tror att det är viktigt att vi nämner när vi en gång är inne på den här serien. Det första är att Bibeln säger att den som är kristen ska söka en kristen man eller kvinna. Andreas nämnde, ja, förra, det kan jag säga först. Andreas nämnde förra söndagen att fokusera på karaktär och hurdan en människa är, kanske mera än skönhet och yttre saker. Fokusera på det som Bibeln säger att det är viktigt. Är det en god människa? Är det en kärleksfull människa? Är det en osjälvisk människa? Vad är det viktigaste egentligen? I det långa loppet så skulle jag säga att nästan alla som är gifta kan skriva under det. Att det viktiga är inte hur den andra ser ut, utan det är så många andra saker som endera hjälper eller hjälper i äktenskapet. Det handlar om helt andra saker. Dessutom, du gifter dig med någon för utseendets skull. Det utseende är en vindfläkt. Utseende kommer att förändras. En dag är det borta. Då är du gift med resten av den där människan. Så värdera det som Bibeln värderar högt. Goda egenskaper. Men sen kommer vi till det här. Bibeln säger och uppmuntrar oss att gifta oss med en kristen. Det här vet jag att kan vara svårt eller utmanande för en del. Jag tycker att det liksom snävar till liksom alternativen ganska mycket. Men frestelsen är stor att tänka så här att det finns inte kristna. Jag bara tar en bra man eller kvinna. Liksom. Det finns inte så mycket alternativ. Men tro mig, om Jesus och tron är viktig för dig så är det här viktigt. Det står så här i 2 Korintherbrevet 6, vers 14-15. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Jag tror att det här gäller också, inte enbart, men också i relationer till människor. Så att vi förbinder oss för livet med någon som faktiskt delar vår tro. Här tar Paulus den här bilden av att gå i ok med någon. Och jag kan lägga upp en bild här på skärmen. Alltså två tjurar eller två hästar är sammanbundna med ett ok. De drar en kärra och den här kärran rör på sig. De är bundna med varandra och de är bundna med den här kärran. Vi kan tänka oss att äktenskapet på sätt och vis är den här kärran och ni drar det tillsammans. Med hjälp av oke så kan de dra någonting och vara starkare tillsammans. De är knutna tillsammans. Och i äktenskapet blir vi ett kött. Vi binds samman med en annan människa. Det som Gud säger i den här bibelversen, att vi inte ska koppla oss samman med någon som inte tror på Jesus Kristus som sin frälsare. Att förena oss med någon som inte delar vår tro skulle kunna vara som att de här djuren drar åt olika håll. Vi hela tiden vill lite åt olika håll, vi värderar olika saker, vi går i otakt. Ena vill gå långsammare, andra vill gå fortare. Det kan bli ett evigt gnassel och tärande på relationen om inte man delar tron och de viktigaste värderingarna med en annan. I värsta fall så kan det slita sönder den här kärran. Vi har olika livsuppfattning, värderingar och så vidare. Det här, jag tror faktiskt att det här är en viktig poäng som Bibeln gör på flera ställen i Guds ord. Välj någon som delar din tro. Det här är det viktigaste i ditt liv. Det finns också en sorg som många upplever, att det viktigaste i deras liv kan de inte just någonsin prata om med sin äkta hälft. Vi kan inte dela det allra viktigaste, växa tillsammans på det området. Jag tror faktiskt att många som gifter sig över kulturgränser men också över religionsgränser, så har konstaterat det, att den här uppfattningen, det här finns säkert i andra religioner också, som ett gott råd. Det finns någonting i det att välja att dela liv med någon som delar ens uppfattningar. Jag har sett det här många gånger tidigare. Jag har inte bara sett många kärror gå sönder, om man säger så, men jag har sett den här kampen det är att försöka komma överens, och vad som händer med den enas tro när den andra inte delar det. Domarboken 3, vers 58 säger så här: så bodde Israels barn bland kananéerna, hetiterna, amoréerna, periséerna, hiveerna och jebusiterna, och de tog deras döttrar till hustrur och gav sina döttrar åt deras söner och tjänade deras gudar. Det finns en riktig risk i det, om man inte delar tron, att det börjar påverka ens tro, det börjar äta sig in och ens värderingar förändras. Snart är kanske inte Jesus på första platsen, eller ens på andra eller tredje platsen. Och jag har tyvärr sett det många gånger. Oftast går det inte så när man gifter sig eller går in i en parrelation med en icke-kristen. Oftast går det inte så att den andra kommer till tro. Tyvärr, faktiskt. Man kan ha starka förhoppningar om det. Man kan leva i det hoppet att men en dag jag ska nog leda min man eller min hustru. Till och med Paulus säger att vet du då att du kommer att frälsa din icke-troende hustru eller man? Det kan inte vi veta. Och det, ja, enligt min erfarenhet, det här är nu kanske inte liksom lagen och profeterna, men min erfarenhet, vad jag har sett under livet, det går oftare så att den andra kommer längre bort ifrån tron, från kyrkan, från Jesus, än att den skulle komma närmare. Och i många fall har det varit tjejer som har tagit icke-kristna killar. Det är min erfarenhet. Men däremot skulle jag säga att jag har också sett många gånger då någon har byggt en vänskap till en icke-kristen och fått ett hjärta för den människan, har lett den till tro, och de sen har blivit ett par efter det och sen gift sig. Och de har levt lyckliga. Vi har sådana exempel från vår egen församling från några år tillbaka. Någon fick leda en vän till tro, och efter det blev de ett par, sällskapa och gifte sig. Och jag känner flera sådana par. Det kan vara en riktigt bra väg till och med. Någonting kanske som man måste vara öppen för. Att, och det är det vi ska göra hela tiden. Leda människor till tro liksom. Så varför inte be om det. Och be att Gud får leda på precis det sätt han vill. Inte stänga den möjligheten heller. Men jag tror inte att vi behöver gå in i en relation och sällskapa före en människa är troende. För det vet vi inte om det kommer att ske. Sen skulle jag vilja ge ett till råd. Ofta så kan det vara att vi bland kristna så vill vi bli lite överandliga. Vi förandligar hela processen. Så jag skulle vilja säga att det finns fallgropar som jag har sett många kristna falla i och också falla för när det gäller hur andlig en människa är. Att bedöma att en människa är jätteandlig. Jag vill gifta mig med någon som är superandlig, jätteandlig liksom, och har karismatisk och liksom andens nådegåvor och vad än det är liksom som man kanske tänker att är andligt. Vi kan ha jättehöga ideal, sen kanske vi inte ser bristerna och brustenheten i vår egen andlighet. Eller å andra sidan vara upptagna med hur andlig den andra är, men vi åsidosätter allt det andra som är viktigt. Jag har också sett människor som liksom går fel på det här området. Jag bara värdesätter att någon annan är andlig, väldigt andlig, men det finns ingenting annat där liksom. Så gör inte misstaget. Jag har också varit i den fallgropen själv. Att jag tänkte att jag måste be över varje relation. Och jag måste liksom alltid, om det är någon tjej jag är intresserad av. Jag måste höra Gud säga någonting. Liksom, före jag får göra någonting åt den relationen. Och det är också en fallgrop. Alltså att jag är på sätt och vis handlingsförlamad tills Gud ger mig order. Och det har att göra med vilken bild jag har av hur Gud leder. Vilken frihet jag har i Guds plan. Nu tror jag faktiskt på att Gud talar. Och det hände många gånger före jag träffade Miriam. Så hände det att jag träffade någon människa. Jag lärde känna människor som var trevliga. Och sen i något skede kanske jag bad över det. Många gånger så sa Gud tydligt åt mig. Och jag uppfattar att Gud sa att det här är inte den rätta. Den här relationen ska du lämna. Och Gud hade säkert orsaker till att han sa det. Eller så var det en kombination av att Gud visste att det var så och jag också innerst inne reagerade på någonting och kände det här är nog inte rätta. Och det jag hör är, när jag ber över det här är inte någonting jag ska fortsätta på. Jag blev många gånger hindrad från att gå in eller gå djupare i relationer medan jag sökte och träffade människor. Jag bodde i Sverige i 5 år innan jag kom hit och jag träffade många olika människor under den tiden. Men det intressanta var att när jag träffade Miriam så var det nästan, jag hade ju bett för min fru i 15 år dock. Men i varje fall när jag träffade henne så var det som att jag nästan glömde att be över det. När jag träffade henne så kände jag, här är hon. Och det kan låta så långsökt, det låter långsökt endast tills det händer. Medan man är singel, medan man söker och man träffar människor. När folk säger så här, att ja, men du kommer att veta när du hittar den här människan. Då man säger, you're well, thank you. Tack så mycket, jag kommer att veta, vad ska det betyda? Men i efterhand så var det så, ja, det växte fram väldigt naturligt, en frid i relationen, en tanke om, det här är hon. Sen bad jag nog också över det, men jag fick aldrig faktiskt en sån här en Guds röst som sa, Stefan, det är Miriam, ta henne, gift dig med henne. Det hände faktiskt aldrig. Och jag är på sätt och vis glad att det aldrig hände. Vet du varför? För det rättar till kanske en snävhet i mitt eget liv i vad jag tänkte att var en andlig väg till att hitta den man skulle gifta sig med. Det var jag som skulle gifta mig med henne. Och jag behövde göra det beslutet. Jag behövde ta ansvar för det beslutet. Sen var Gud med. Friden och allting som växte under relationen bekräftade att det var vi. Och man kan också söka hjälp och få andra kristna att vara med en i den här processen. Hjälpa en hitta svar på frågor i sällskapande. Men det var otroligt att se hur Gud bara sen, när det var den rätta människan, den som blev den rätta för mig, så fanns det en frid där, men han talade inte och sa exakt, jo, det är hon. Och det var mer som att det växte fram och jag visste att här är någonting gott, en Guds plan som Gud har gett åt mig. Och samtidigt så tror jag på det jag sa, att det kan ha funnits många bra alternativ. Många som det ska funka bra med. Men när du väl har gjort ditt beslut och liksom tagit reda på, då blir det den rätta. När du gifter dig och du har tagit tid för kärleken, du har tagit i beaktande Guds ramar och du har själv gått den där processen, då blir det den rätta. Du får gifta dig med ditt livs bästa vän. Och jag skulle vilja säga det här till slut, att Gud ger dig frihet. Vi ser på många ställen i Bibeln att det här processen att sällskapa och söka någon, det är en kombination av att Gud leder och att vi är engagerade. Till exempel Filipperbrevet 2:12-13, där det står om frälsningen och att växa och helgas, men vi kan applicera det på det här, så står det så här: därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bevan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan även ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Och lyssna, han säger arbeta på er frälsning, och så säger han i nästa andetag, ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Han säger arbeta själv, gå mot det här målet, gör det du ska göra för att växa i frälsningen. Varför? Jo, för det är Gud som verkar. Gud är med dig, han verkar i processen för att hans goda vilja ska ske. Det finns alltså någonting du får göra för att växa, för att ta steg. Detsamma, vi hinner inte läsa det nu, men Matteus 6, där det står om att inte oroa sig för någonting, inte ha bekymmer. Vi kan läsa bara vers 26. Så säger Gud så här, se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte, samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Har du tänkt på hur det går till? Det är ju inte så att den där fågeln ändå sitter på en gren eller på en telefontråd, som man ofta ser på bilder, med munnen öppen. Och Gud droppar fröna i munnen på fågeln. Utan nej, den fågeln söker också frön på marken. Och den gör också någonting för att hitta den där maten som Gud förser. Så jag skulle säga att Gud ger väldigt mycket frihet åt oss. Och han säger, ta ett initiativ. Du får faktiskt handla. Du får faktiskt träffa människor. James Bond har License to Kill. Som singel har man License to Meet People. Den license tas bort på sätt och vis när du gifter dig. License to meet people, och att bara träffa människor. Det som Andreas egentligen talade om förra söndagen också, utifrån den här boken delvis, How to get a date worth keeping. Det finns någonting i det att ge människor en chans. Far på en träff. Du vet att du har frihet av Gud att själv upptäcka och lära känna människor. En av de viktigaste sakerna som händer när du tar tid att träffa människor utan att fundera på, är det här den rätta? Är det här den människa jag ska gifta mig med? Den frågan kan bara störa dig när du träffar människor. Den kan komma i vägen så att du inte är dig själv och inte kan vara avslappnad. Om du bara träffar människor mycket, du blir mer avslappnad och blir naturlig i att vara dig själv när du träffar människor. Det är ett bra steg att ta förrän man träffar någon väldigt intressant eller potentiell människa som man vill fundera på den här frågan, om det är den rätta för mig. Det andra är att många av oss har dåligt självförtroende. Mitt självförtroende växer när jag bara tar tiden att träffa människor. Avslappnat, utan att läsa in något mycket mer av det. Och vad vi andra kan göra, vi i gemenskapen, vi kan ge människor frihet. Eller hur? Vi kan låta människor, det borde vara det normala att vi säger i församlingen, det är okej att singla, träffa andra människor. Vi behöver inte fundera på det. Du som redan är gift, du behöver inte gå omkring och analysera och titta lite extra om någon sitter och pratar med någon annan eller du ser dem på stan tillsammans. Man behöver absolut inte ställa frågan att, vad är det på gång här då? Eller något sånt här som också jag har hört under mitt liv. Det hjälper inte överhuvudtaget. Det hjälper inte överhuvudtaget att någon annan börjar analysera eller till och med tvinga en att svara på frågan att vad är vår relationsstatus egentligen? Ge människor frihet. Ge dem arbetsro att bara lära känna varandra som vänner. Sen vill jag säga en sista sak. Jag vet att det blir långt, men det är viktigt. Vi har mycket viktigt att säga. Ge alla en chans, men ge också människor två eller tre chanser. Det kan vara att den andra inte kunde vara helt sig själv när ni träffades. Jag skulle säga, det finns väldigt mycket vishet i det när du träffar människor och lär känna olika sorts människor. Du ser absolut inte allting och du ser absolut inte sanningen på bara en träff. Ge människor två eller tre chanser för att alls börja bedöma om det här är intressant eller inte. Det kan vara, jag vet många människor som har känt varandra länge, men bara för att de aldrig tänkte tanken att det här är ett alternativ på grund av sin första uppfattning eller en ytlig analys, så tänkte de, det här är nog inte ett alternativ. Men sen långt senare, efter många år, så plötsligt öppnas ögonen, men det här är ju verkligen ett alternativ. Och så sällskapar de, gifte sig och så vidare. Det kan vara att det är otippat också. Någon som du inte vid första anblicken skulle tänka att det här är ett alternativ. Det kan vara att den människan är just den rätta. Någon som blir en bra livskamrat till dig.